Ja, Jesus, du är värdig allt vårt lov. Du hör vårt hjärtas kärlek och vårt hjärtas längtan. Vi mår bra när vi får fokusera på dig. Vi mår bra när vi får liksom se dig framför våra ögon. Du som förändrar omständigheter. Du som står genom alla tider. Du som är verklig, bergfast, klippgrund. Tack att vi får bygga våra liv på den klippan. Och nu ber vi dig, helige ande, att du som bor i oss genom tron på Jesus Kristus, att du också gör ordet levande och verksamt. För ditt rike, för din ära. Och också för vår egen skull, men också för Motalas skull. Hjälp oss att hela tiden se stora perspektiv, samtidigt som vi inser att vi är i centrum av din uppmärksamhet. Precis bara just vi. För att vi är dina ögonstenar och du älskar oss. Amen. Vi kommer att vara och snurra runt i lite olika bibelställen idag. Och vi ska börja med att förhoppningsvis få lite inspiration från Jakob. Så vi ska börja i Första Mosebok 28, vers 10-22. Jakob lämnade Beersheva och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: "Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig." Jakob vaknade upp ur sömnen. "Sannerligen," sa han, "Herren är på denna plats och jag visste det inte." Och han greps av bävan och sa: "Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port." Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stod och göt olja över den. Han kallade platsen för Betel. Tidigare hette staden Luz. Jakob avgav ett löfte: "Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med, så att jag kommer välbehållen hem igen, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som en stod ska bli en Guds boning. Och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde." Vi vet att Jakob är på flykt på grund av svek. Jag antar att de flesta som sitter här inte upplever att det är det ni är. Någonstans så liksom rymmer ni för att ni har svikit. Den här mannen Jakob är inte särskilt överlåten Gud. Han säger: "Om du, Gud, för mig tillbaka och så, då ska du vara min Gud." Jag antar att många som sitter här inte är i den sitsen, utan du känner att jag har lämnat mig till Gud. Jag har inte ställt några villkor längre, utan jag är Guds barn. Jakob lever i ett förbund som heter Abrahams förbund. Vi lever i det nya förbundet som Jesus har gjort möjligt vid korset. Vårt handlar om nåd och sanning och helig ande och massa förlåtelse och godhet. Abrahams förbund var ett bra förbund, men ett betydligt sämre förbund som Jakob lever i. Om nu Jakob, som är på flykt på grund av svek, som inte är överlåten åt Gud, som inte lever i ett lika bra förbund som vårt förbund, ändå får uppleva. Här är himlens port. Hur mycket mer är det inte då så att där du sover, där är himlens port. Där du sover, där går änglarna upp och ner. Där du sover är himlen öppen över dig. Om du har tagit emot Jesus Kristus som din Herre, då är det så att där du sover är himlen öppen. Och om han får löftet att den mark som du går på, den ska jag ge till dig. Hur mycket mer är det då inte så att när du går med Jesus gatorna fram här i Motala, så vill han ge dig platsen för sitt rike. Han vill att du ska trampa stigar som blir Guds rikets väg fram. Himlen är öppen där du sover. Och det vill jag att du ska ha med som en uppmuntran genom det vi nu ska prata om. Här är himlens port. Där du finns är himlens port. Och om vi då pratar om Motala eller vilken plats som är din. Jag kan ju inte riktigt de här orterna runt omkring, men jag antar att man, det finns ett antal ställen runt omkring. Någon nämnde Skänninge igår. Jag tror att jag hörde rätt. Är det något som, ja, precis. Jag har inte koll. Men om du tänker på var du bor någonstans, så är det så här att det som sker i historien formar geografiska platser andligt. Och inser vi det här, så får vi hjälp att förstå en plats. Därför att det som är här idag, det formades igår. Och det ger också ett väldigt stort hopp för framtiden. Därför att det som sker idag formar imorgon. Och på det viset är vi alltid i en kritisk punkt i historien. Därför att ditt liv har en viktig mening i att forma morgondagen för de som ska bo här efter dig. Vi är kallade att påverka historiens utfall. Och vi är kallade att frigöra en annan framtid än vad mörkret har tänkt ut för din plats. Och det är ju så att djävulen har inte den makt vi tror att han har. Men han har den makt vi tror att han har. Den var lite klurig, va? Vi behöver förnya våra sinnen gång på gång. Ett sånt ställe jag vill nämna är andra Korinterbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Egentligen står det en helt ny skapelsevärld, står det egentligen. Alltså i Kristus, med vårt nya förnyade sinne, så får du och jag se på omgivningen på ett helt nytt sätt. Vi ser Guds värld. Vi ser Guds möjligheter. Vi ser inte bara platser som är dikterade av mörker eller av fruktan eller nationer som det kommer att gå åt pipan för. Vi ser en framtid. Därför att vi bär Guds ögon för en plats. Men historien påverkar våra områden, och därför så behövs det vi brukar kalla för strategisk bön där vi bor. Och för att förstå vår roll i det så behövs förnyade sinnen. Vad har vi för bibelstöd för att koppla ihop geografi och andlighet? Jag ska ge några exempel. Det första är från Markus 5, där du kan hitta den här berättelsen om den demoniserade mannen i Gerasa. Han som ingen kan ha koll på, han sliter loss sina kedjor, han bor bland gravarna, han ristar sig, han är skogstokig. Det finns ingen som kan ha någon ordning på honom överhuvudtaget. Den berättelsen säger också någonting om det geografiska området. Decapolis, där han finns, är de 10 städernas område. Det är ett område som romarna aldrig riktigt fick ordning och kontroll på. Och tre gånger i berättelsen om mannen från Gerasa så nämns den geografiska platsen. Det första är när Jesus ska befria den här mannen. Han ska äntligen få sina andliga bojor lösta och bli upprättad som människa. Då säger demonerna i mannen till Jesus i vers 10: sänd oss inte ut ur området. Och hur tror vi att Jesus ska reagera? Ja, vi tror att han ska sända ut dem såklart. Jag bryr mig inte om vad ni tycker. Och så gör inte Jesus det. Han låter dem vara kvar i området. Och om ni minns berättelsen så kommer demonerna in i grisarna istället. Den orene blir ren, den sjuke blir frisk, den demoniserade får andlig, fysisk och mental hälsa. Men demonerna är kvar i grisarna som rusar ut för branten. Då kommer ägarna till grisarna ut. Och så ser de den här mannen som ingen har haft någon ordning på. Sitta där, påklädd vid sina sinnens fulla bruk, stadig blick. Han sitter och pratar med Jesus. Och vad säger de då? När en granne till dem som har varit helt fläng är bara upprättad och hel. Ja, då säger de till Jesus: lämna vårt område. Och så tror vi att Jesus ska säga: nej, det gör jag inte. Jag är herre över himmel och jord. Jag går vart jag vill. Och så gör han inte det. Utan Jesus lämnar området. Han gör inte alltid som vi har tänkt, eller hur? Och så finns ett ställe till då. Tänk när Jesus då kliver i båten. Och så står den här mannen där. Och det är hans egna grannar. Det är liksom befolkningen i hans egen stad. Som har sagt till den som har satt honom fri. Den som har gett honom ett helt annat liv. De säger till Jesus: lämna vårt område. Alltså, hur känns det i hjärtat på den här mannen? Så när Jesus kliver i båten, då säger han: kan jag få följa med dig härifrån? Och hur skulle vi tänka? Nu har vi en nyfrälst i det här området. Vi kan inte bara lämna honom, fattar ni? Han måste ju med i båten, han måste lärjunga tränas. Vi skulle tänka massa saker. Vi måste vara rädda om den här mannen. Han hänger med i båten. Och så gör inte Jesus det heller. Utan Jesus säger faktiskt nej. Och så kommer orden: gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort. Lite förvånande är det allt. Jesus har sina egna processer när han renar ett område. Och det är inte alltid som vi tänker. Här i det här området finns väldigt mörka krafter. Det förstår vi. De finns där för att människorna hellre vill göra det de själva vill än att ha Jesu närvaro där. Vi vill att du lämnar vårt område, Jesus. Den andliga världen omkring oss är ju inte neutral. Utan antingen så är Jesus inbjuden eller också är han det inte. Och när hans närvaro inte är välkommen så finns ju möjlighet för andra krafter att komma in. Men det som är väldigt uppmuntrande med den här storyn, det är att Jesus lämnar en man där med berättelsen om befrielse. Du behöver inte leva under de här makterna, utan gå tillbaka och berätta vad det är som Jesus har gjort. Och genom att lämna den här mannen i det området finns nog frö, tänker Jesus, för att förändra ett helt område. Ett helt område kan få en annan framtid på grund av denna enda man. Ett enda frö. Och så står det: då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis. Alltså, nu pratar vi de 10 städernas område. Han lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom, och överallt häpnade man. Vi vill att Jesus ska förändra allt. Och ja, han börjar en process av förändring, och han brukar börja med oss, med dig och mig. När vi tycker det är tufft, när vi tänker att om man hade satt mig någon annanstans. Om jag hade fått bo i en annan stad, studera där det är roligare att studera, vara med i en kyrka som är lite mer kul och så vidare. Då ska vi komma ihåg att han har lagt någonting i oss, ett frihetens frö ligger faktiskt i oss. Och det kommer att påverka historien i vårt område. Jag ska ge några exempel till. I Markus 8, 22-26 så tar Jesus en blind man och leder honom ut ur Betsaida när han ska helas. Och sen skickar han hem honom med orden: gå inte ens in i byn. Han tar honom ut därifrån för att ge honom hans helande, och sen: gå inte ens in i byn. Och vi får faktiskt en ledtråd till detta i Matteus 11 och 21, där han säger att: ve dig, Betsaida, om de kraftgärningar som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Det är alltså en hård andlig miljö. I Matteus 13, vers 53-58, så står det om när Jesus kommer till sin hemstad. Och så blir han en stötesten, står det för dem. Och så finns citatet med: han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro. Och sista exemplet som jag vill ge på detta, från Johannes 10, vers 40-42. Egentligen börjar kontexten flera kapitel innan. Du kan läsa från Johannes 7 att Jesus kommer till Jerusalem. Och responsen på att Jesus dyker upp i Jerusalem är inte alls bra. Vi kan läsa i 3 kapitel att de tar inte emot honom, de tycker inte om det han säger. De påstår till och med att han är besatt, han är absolut inte Messias och så vidare. Och i versen innan så försöker man gripa honom, men han drar sig tillbaka. Och så kommer de här 2 verserna, 40-42. Samma tidsperiod, samma människor, ingen annan etnisk grupp. Men det märks att det som har skett i historien påverkar en plats geografiskt. För då står det att Jesus tar sig iväg till stället på andra sidan Jordan, där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Och där stannar han, och då kommer människorna dit. Och många kommer till tro på honom där. Där kommer många till tro på honom. Som att platsen där Johannes har varit är välsignad. Atmosfären kan vara annorlunda i olika sammanhang och på olika platser. Och du bär ju Kristus i dig om du har tagit emot Jesus. Då är ju himlens port öppen över dig. Och därför, med Kristus i oss, så ska ju vi naturligtvis använda den möjlighet vi har fått att be för platsen där vi bor. Och direkt man säger att vi behöver be och vi behöver strategisk bön, då är det några som sjunker ihop och så tänker man: ska jag orka det också? Tänk inte så, utan gör någonting som är enkelt för dig. Lägg upp en sån här tanke med Gud där du säger att när jag ska gå och handla, då ger jag den promenaden till dig. Jag kommer bara att gå tillsammans med dig. Och möter jag någon så kommer jag bara tyst och välsigna den här personen som jag passerar. Gud välsigna, välsigna. Hitta någon idé. Jag går ut med hunden. Jag går runt mitt kvarter. Då passar jag på. Gör något som är enkelt, så att du inte känner ännu en sak man ska orka med, utan något som ger dig glädje. Du kan också säga: jag ger dig den här promenaden, Gud, och så bara vara helt tyst. Vill han säga något så får han säga något. Men där du går, Där är himlen öppen ovanför dig. Så det spelar faktiskt roll att du tar den där fåniga lilla promenaden som du tänker. Det spelar roll att du sitter på den där lokalbussen. Eller står i den där matkön eller någonting. Därför att du bär ju ett annat rike med dig. Och det är med dig vart du än rör dig. Det spelar ju ingen roll i sammanhanget. Du bär Guds rike med dig. Och vi ska inte vara rädda för det här med bön. Liksom att vi längst in tänker så här, undra vad mörkret skulle kunna ställa till med om inte jag nu liksom tar det här ansvaret. Då får vi problem. Ni vet, Gud han arbetar genom tro. Han arbetar inte genom rädslor. Utan det är för att vi inifrån tänker, jag vill tro att Gud är med mig när jag går nu. Det står så i ordet. Och jag vill tro att det spelar roll att jag finns. Att jag lever idag. Att han ser en mening med mitt liv där jag går fram. Så därför vill jag prova det här. Ibland så ber vi ju de här bönerna för att det egentligen är jag som mest behöver få frid. Ni vet, Jesus han gick ju omkring i liksom ett tillstånd av frid. Och vi försöker hitta det tillståndet gång på gång. Vi behöver bära det med oss. Det kan vara så här att du får vara med och skörda där någon annan har sått. Det kan vi få vara med om enligt Johannes 4 i vers 37 och 38. Så står det att vi kan få vara med och skörda där någon annan har sått. Men vi kommer inte att skörda där ingen har sått. Kanske har andra gått i dina kvarter före dig. Och så får du på något sätt vara slutet av en bönekedja. När du börjar gå så tänker jag, oj vad lätt det var att prata med grannen. Och hoppsan, de där som flyttar in nu i det huset. Plötsligt så var vi inbjudna på fika hos dem. Hur gick det här till? Och så har någon annan varit där före dig och liksom luckrat upp det hela. Och så kanske du är den sista liksom pärlan i det här halsbandet när någon tar emot Jesus. Att det är just när du är med som den säger, det där vill jag ha som du har. Och så blir liksom pärlhalsbandet helt och man bär det med glädje. Andra gånger kanske det är så att du är den första. Och du tycker bara det är tungt. Men du har bestämt dig. Jag tänker be den här sträckan, den ber jag. Och så får det vara så. Och det går 5 år och det går 10 år. Men du har bestämt, den här är min sträcka. Idag är skapat av vad kristna gjorde igår. Tänk om vi kan få vara platser. Tänk om Motala kan få vara en plats som människor flyttar till. Eller kanske behöver fly till. Och så säger de, det är lite märkligt. Jag hade liksom inget intresse för det där med Jesus innan jag flyttade till Motala. Men sen jag flyttade hit, då börjar de här tankarna komma i huvudet på mig. Tänk om det är någonting. Du gör något för det här området idag som spelar roll imorgon. Så ge din respons idag för ett välsignat Motala. Och då behöver vi förnyade sinnen så att vi inte bara ser problem utan vi ser vad Herren gör. Vi ser hans blick. Det finns ungefär 1200 referenser i Bibeln till landet, jorden. Så det är en viktig plats för Gud. Och jag ska bara nämna ett. När vi ber Herrens bön så ber vi ju gång på gång. Låt ditt rike komma på jorden som i himlen. Och det behövs ju inte en majoritet för att förändra någonting. Det får vi se gång på gång i Guds rike. Och vi kan inte förändra något för alla, men tillsammans kan vi förändra en hel del bortom oss själva. Överste prästen i Israel, när han gick in i det allra heligaste, då bar han en väldigt vacker dräkt. Och på den dräkten så var ädelstenar fastsydda som skulle representera Israels stammar. Därför att när han gick inför Gud så skulle han bära folket med sig. Och du och jag behöver börja bära någonting. När vi kommer inför Gud så kommer vi inte bara med det som mitt hjärta är krossat för i min närmsta omgivning eller barnen som behöver hjälp med det eller det. Utan vi behöver också börja bära mer saker med oss. Att Gud, nu kommer jag in för dig och jag kommer med min familj och allt det vanliga du vet. Men jag kommer också med det här och det här och det här. Sånt som Herren uppmärksammar dig på. Skolor i din närhet där du märker att det är en hård attityd på rasten. Eller arbetsplatser du ser att oj, den här håller på att lägga ner. Det måste till välsignelse här så att vi får arbetsplatser. Eller vad Gud än visar dig. Bär det med dig. Vi behöver börja bära saker när vi kommer inför Guds närvaro. Vi behöver... ge vår trohet till en plats som han har satt oss på. Så länge det här är min plats. Att vara trogen. Jeremia 29:7 säger, sök den stads bästa dit jag har fört er. Och då sker det här till och med i fångenskap. Alltså vi pratar om att man blir deporterad. Till och med då så står det, sök stadens bästa dit jag har fört dig. Och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. När du gör valet att älska landet, då händer något. När du väljer att på den här platsen ge ditt yttersta. En vacker engelsk mening som jag läste någonstans där det stod, my utmost for his highest. Mitt yttersta för hans högsta ära. Och kanske är det så att Herren berättar saker som finns på den platsen för dig. Som du märker är en andlig kamp. Ja, men håll ut då. Be att han visar dig andra människor som du kan dela det med. För ibland visar han, det här ligger liksom lagrat. Det här har hänt tidigare. Det här behöver bes igenom. Det här behöver förlösas och förlossas. Så be att Gud visar dig vad han vill se på platsen. Även när du ser svårigheterna. Och så får vi komma ihåg när vi ser saker som behöver förändras i våra sammanhang. Andra krönikeboken 7:14. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det finns flera exempel i Bibeln på när människor har bett om förlåtelse för mycket mer än sin egen skull. Alltså jag kommer inför dig Gud och jag ber om förlåtelse för min familj, min släkt, min stad, min församling, min arbetsplats. Och någonting sker. Någonting sker när vi gör det. Något positivt. Du kan bara gå hem och läsa Nehemja, början av den texten. När han får höra att Israels murar är nedbrutna. Och han dag och natt börjar bekänna de synder som vi israeliter har gjort. Han som en av folket. Och när ett område är erövrat för Herren, så behöver det så att säga besättas med väldigt mycket goda saker. Investeras i. Vad vill du Herre ha på den här platsen? Vad är det du ser? Vad söker du? Och det kan kräva engagemang. Det kan kräva ekonomiska insatser. Det kan kräva att vi förändrar saker om hur vi tänker att min vecka är upplagd. Därför att jag behöver finnas med i det här. Herren har visat vart han vill gå och jag vill finnas med. Så fråga vilka visioner Herren vill ge för ett område och arbeta för att de ska bli verklighet. Min fråga idag blir egentligen så här. Vill du påverka den plats som du bor på? Du kunde inte låta bli att säga ja, va? Nej. Det är härligt. Tänk att det liksom i historiens ljus kan spela roll att du har bott här. Du kan få göra ett förbund med landet och säga till Herren att oavsett vad jag ser, jag vill älska den här platsen. Så länge du har satt mig här vill jag älska den här platsen. Och jag vill bönevandra mina kvarter. Där du är, där är himlens port. När du ber, sänds änglarna ut. Och när du sover, så lita på att när vi så att säga är utan våra egna försvar, så vill Herren arbeta i dig, bearbeta saker i dig, påminna dig om saker, ge dig tankar, ge dig drömmar. Att när du vaknar på morgonen så liksom får du gå i, oavsett om du har fattat vad som har hänt under natten eller inte, så får du gå i det han har gett dig för den nya dagen. För där du är, där är himlens port. Vi ber. Jesus, tack för den plats som var och en av oss som finns här bor på. Tack för det hem som är vårat. Lägenhet eller hus eller vad det är. Tack för den plats som är vår. Tack för att när vi bekänner Jesus och bor på den platsen, så är den platsen din plats. Och nu ber vi dig också att vi ska få förstå att där vi är, där är himlens port. Där vi är, där sänds änglar ut. Där går änglarna upp och ner så att säga för stegen och tar emot och återvänder och berättar hur det har gått. Och nu ber vi dig, Herre, om att vi ska få spela roll för den här platsen vi bor på. Vi vill att det historiens ljus ska spela roll att vi har bott där vi bor. Vi vill frigöra en framtid som är full av din närvaro, som inte duckar undan utan som är full av din närvaro. Och vi ber Gud att Motala får bli en plats där människor börjar tänka på dig, fundera över dig, söka dig. Tack för allt du har gjort hittills. Och nu ber vi att du lägger i en ny växel så att ännu mer får ske framöver. Tack för trofasta kristna som har bett på den här platsen tidigare och att vi får ta över och be framöver. Och så ber jag också Gud att du ger oss var och en egen liten idé om hur vi kan be när vi är ute och går eller kör bilen eller hämtar barnen från dagis eller någonting som kan bli vår lilla strategiska bön. Om det så är för ett hus i området eller för stora områden. Som du vill, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.